Hej och välkomna till tredje gången gilt avsnitt nummer 271, tror jag att vi har nått upp i. Jag heter Viktor Sjöström. Jag har med mig annat folk också.
Sandra Ferroni, och sen har vi en gäst med oss.
Ja, hej. Jimmy Håkansson heter jag.
Välkommen hit.
Ja, välkommen.
Tack så mycket. Tackar. Trevligt, trevligt.
David är ju tyvärr inte här idag. Han hade lite andra saker han behövde fokusera på, så därför tog vi in en gäst istället. Så vi kan snacka, eller ni kan snacka lite Final Fantasy sen.
Ja, du hade någon form av planer vid 8-tiden. Sådär.
Ja, precis. Så jag kommer vara med här under nyhetssegmentet, och sen får ni prata hur mycket ni vill utan att oroa er för att göra mig uttråkad.
För du har inte spelat Final Fantasy än.
Nej, börjat. Precis.
Så. Ett bra ställe att börja på brukar alltid vara att ställa två frågor. Och det är till Jimmy då, specifikt. Vem, eller rättare sagt, nu ska vi klä det här rätt. Hur hamnade du här i spelbranschen, och hur fick du ditt spelintresse till att börja med?
Oj.
Kort och gott, vem är du?
Ja, jag är ju sån gammal spelare. Jag började ju skriva om tv-spel, alltså tidigt 00-tal, på så här gamla hemsidor. Och sen så kom jag väl in på Superplay och Level och tumlade runt där i de här gamla speltidningarna. Och sen så har jag skrivit om spel på olika kultursidor och sånt också. Nu för tiden. Men ja, frågan var, vad fick jag mitt...
Vad är din spelbakgrund, om man säger så?
Ja,
vad var det som fick dig att börja spela tv-spel? Eller älska tv-spel?
Ja, det är lite intressant. Jag började spela tv-spel med Nintendo 8-bitars. Det fick jag, tror jag, på någon julafton när jag var 6 år gammal eller något liknande. Och det är ju en av anledningarna till varför jag älskar tv-spel. En annan anledning till varför jag älskar tv-spel är just det spelet vi kommer att prata om sen idag. Final Fantasy 7. Det var ju en sån monolit i liksom hela min persona, eller liksom min livsstil, eller min identitet på något sätt.
Och, all right.
Ja,
det är kul. Jag tycker det är så kul det där med att vi är uppväxta med ett spel som egentligen har blivit vår identitet under tiden vi har växt upp. För det känns som vi alla kanske har något sånt spel som verkligen har format en.
I ditt fall är det ganska mycket Resident Evil 1, va?
Ja, och 2. De har liksom format hela mitt liv också. Och det är så roligt, man tänker ju så att man borde tröttna på de här spelen som man ändå växte upp med, som man spelade 100 gånger. Men det har man inte gjort. 30 år senare sitter man här och fortsätter.
Jag kör alla dessa remakes av spelen.
Ja,
precis. Ja, mitt trick är ju att man spelar när det väl begav sig, så att man har den här nostalgiska känslan till det, och sen aldrig någonsin spelar igen. För då inser man att det aldrig var så bra som man trodde att det var.
Nej, right. Sant.
Men vänta, förstod jag dig rätt nu? Har inte du spelat om Final Fantasy 7 sen 90-talet?
Ja, tidigt 00-tal senast. Och sen dess så har jag liksom hållit mig på avstånd av flera anledningar. Men framförallt av nostalgiska anledningar. Jag vill liksom inte besudla minnet av Final Fantasy 7 anno 1997.
Intressant. Så du tycker inte att... Ja, för jag tänker att det borde vara tvärtom. För man tycker att det är bra för att det är så nostalgiskt. Men du kanske känner att det kanske skulle förstöra om du kör det igen.
Ja, det som är intressant med just Final Fantasy 7 är ju att det inte är ett gameplay-spel egentligen, enligt mig. Utan det är ju så många andra koefficienter som var så otroligt starka just då. Av den enkla anledningen att jag aldrig stött på dem tidigare. Men nu har jag det, så om jag skulle spela det nu, eller om jag hade gjort det för några år sedan, så hade jag insett att det kanske aldrig riktigt var så bra som jag trodde att det var.
Ja, jag vill inte förstöra magin genom att... Vill inte förstöra det magiska tricket kanske genom att syna det.
Nej, precis.
På något sätt. Ja, nej, jag ser redan fram emot att snacka Final Fantasy 7 med dig. Det kommer bli nice.
Ja, detsamma.
Innan vi når dit så ska vi bara beta av lite nyheter. Vad som har hänt i veckan helt enkelt. Förutom då att vi alla sitter i karantän. Jo, förresten, hur funkar det för dig, Jimmy? För vi, Sandra och jag, sitter ju visserligen i karantän, men vi är inte föräldrar. Du är förälder.
Jo, men det är outhärdligt. Eller jag menar, det går ju jättebra. Nej, men jag vet inte riktigt. Jag sitter ju i Göteborg, ni sitter ju i Stockholm. På något sätt så känns det som att det är lite skillnad i, vad ska man säga, graden av corona. Jag åker ju ändå in till kontoret ibland och jobbar. Och mina barn går på skola respektive förskola. Så det är inte så att vi sitter inlåsta med varandra i någon sån här Big Brother-situation eller något sånt där. Det hade ju varit...
Nej, det tycker jag man märker ändå på folk som bor i mindre städer i Stockholm, jag vill säga. Gud, i Sverige. Det är många som inte ens märker av situationen, för att det är ju mest här i Stockholm och man tänker inte riktigt på det för att man bor här, så man tänker att alla andra har ju är i samma situation, men det är ju inte så.
Nej, men det är ju klart. Ju fler folk, desto jävligare blir det.
Ja, jag tänker också hur liksom städerna är uppbyggda också, tänker jag. Som Göteborg, det finns ju ingen tunnelbana där till exempel. Så det kanske är mindre risk för att bli smittad i kollektivtrafiken till exempel, förutom bussar och spårvagnar. Men...
Ja. Nu idag så var det i och för sig väldigt soligt och gott väder, så det var ju rätt mycket folk ute på uteserveringarna. Även här.
Väldigt faktiskt.
Solen bränner bort all corona från Sverige. Och så är problemet löst.
Ja, det vore skönt.
Ja, men så är det ju här i Göteborg också. Att det är ju väldigt proppat på uteserveringar och även i parker. Och sen så inne i affärer och butiker och restauranger så är det betydligt tommare på folk. Men de sitter ändå packade som sillar på uteserveringar. Så.
Är Liseberg öppet förresten?
Åh gud, jag vet inte. Jag tror att det är öppet, men jag är inte helt säker. Jag hoppas att de kommer ha öppet.
Brukar Liseberg vara öppet så här års?
Ja, jo, men eller är det i maj kanske de öppnar? Jag är ingen Liseberg-konnässör. Det enda jag ser fram emot är att jag hoppas att de har kvar sina, vad heter det, spelningar sen efter, eller vid sensommar, för Einstürzen och Neubauten ska komma och spela. Så då vill jag inte missa det.
Ja.
Ja, spelningar, det är ju inte någonting som riktigt existerar längre.
Nej.
Förutom eller så här, överlag, händelser är inte någonting som existerar längre, inte i Stockholm i alla fall.
Menar du på grund av corona eller på grund av...
Ja, precis, på grund av corona. Ja. Alla konserter är slut. Alla biografer har klappat igen. Det finns inga liksom, gruppaktiviteter kvar. Det är mest hänga på uteserveringar. Det är det man får göra nu. För
det är sjukt tråkigt, för det är ändå det som till exempel spelningar på Grönan tycker jag kan vara rätt kul att gå på under somrarna. Men det kommer ju inte ske förmodligen.
Nej. Jag såg i och för sig att kanadensan Devin Townsend, som jag lyssnar en del på, körde en liten en konsert helt enkelt. En timmes konsert via sin webcam.
Jaha.
Så han står ensam i ett rum och lirar gitarr.
Why not?
Kan man roa sig med.
Ja.
Också. Så, men som sagt, det har hänt lite spelnyheter, spelgrejer också. Den här gångna veckan. Det har kommit ut lite fler detaljer om PlayStation 5 till exempel. Det som har sagts nu är att jag har en liten punktlista här som jag bara bockar av lite snabbt. Det kommer produceras färre PlayStation 5-enheter under första året i jämförelse med vad som tillverkades av PlayStation 4. Det finns inga planer på att försena PlayStation 5 än. coronaviruset har påverkat Sonys PR-planer, vilket påverkade den här DualSense-revealen, alltså handkontrolls-revealen. Sony verkar vara ganska tillfreds med sin launch-lineup, spelen som kommer att släppas samtidigt som konsolen, och utvecklare har hintat om att konsolen kommer landa någonstans mellan 499 och 549 dollar till en början.
Mm. Vad var det fyran, PS4 kostade när den släpptes? Jag minns inte riktigt. Var inte det upp mot 6?
PS3 kostade ju ökänt nog 599 US dollars. PS4 har jag för mig var lite billigare. Alltså runt 4000 kanske.
Mm.
Något sånt.
Ja, det kanske var. Ja, var inte PS3 som var, jag har för mig att när den släpptes då var den ju helt extremt dyr.
Förlåt, vilken?
PS3, var inte den ännu dyrare?
Jo, den var ju snuskdyr.
Jag hade för mig att den kostade typ 10 000 när den släpptes eller något så här. Det var helt sjukt.
Ja, men Kaze Rai sa ju att så här, 599 US dollars på E3.
Jaha. Jag trodde det var mer. Jag hade för mig, man mindes det som att det var mycket mer, men det var i och för sig andra tider då.
Ja, man hade lite mindre pengar
att röra sig. Ja, det också.
Kommer du skaffa en PS5, Jimmy?
Ja, alltså jag vet inte. Förmodligen, tror jag. Det har blivit mest PlayStation-konsoler faktiskt. Så det kommer nog bli det. Nu skriver jag inte om spel i samma utsträckning som jag gjorde tidigare. Och då samlar jag alltid på mig i princip varenda konsol. Och nu gör jag inte det längre och jag har lite för många barn för mitt eget bästa, vilket gör att jag inte har så mycket tid. Så. Ja, men jag kommer säkert skaffa den, men jag kommer definitivt inte skaffa den det första året.
Nej.
Ja. Ja, men det är egentligen det sunda sättet att skaffa konsoler på. Man väntar tills det kommer ett spel som man inte kan vara utan och så skaffar man konsolen därför. Det var så jag gjorde.
Ja, det är billigare också då om man väntar ett tag, jag tänker mig.
Ja, visst. Sen, det var så jag gjorde med PS2-an för Silent Hill 2. För PS3-an med Metal Gear Solid 4.
Mm.
Och så.
Och de första spelen som släpps brukar ju, tycker inte jag, vara särskilt bra, utan det brukar ju nästan ligga på teknikdemonivå fortfarande.
Mm.
Det brukar ju ofta, vad ska man säga, om det är uppföljare på gamla spel så har de ju oftast inte samma funktionalitet som de tidigare spelen i serien och så vidare.
Nej. Men senaste tiden så, eller senaste generationen, så har det ju luddats till lite övergången mellan, ja, helt enkelt generationsskiftet. Om man kollar tillbaka på hur PS4 lanserades så var det ju många spel där som, eller många, men det var ett par spel som blev multigenerationstitlar. Battlefield 4 som släpptes både på PS3 och PS4. Det kom väl något Assassin's Creed där i skarven också. Och något Call of Duty har jag för mig. Och de är ju så här, de puttrar mest på liksom. Så plötsligt blir gränserna mellan den gamla generationen och den nya generationen inte så skarp längre. Och i det här fallet så kommer ju PS5 vara bakåtkompatibel med PS4-spel också. Så man kan väl typ uppgradera i princip utan att märka någonting den här gången.
Mm.
Och alla konsoler släpper ju olika Pro-versioner hit och dit, så då blir ju den övergången ännu mindre, vad ska man säga, kontrastrik eller skarp.
Mm. Absolut. Jag skulle ju inte ha något, jag skulle inte bli speciellt förvånad om Cyberpunk 2077 kommer ut i någon form av Superduper Ultimate Edition ganska tidigt in på PS5 generationen. Och CD Projekt Red har ju till och med snackat om att köper man spelet till Xbox One så kommer det kunna uppgraderas till Xbox Series X liksom utan extra kostnad. Så har man köpt det på en Xbox-konsol så kommer det funka framöver. Och så. Ja, då ska vi se. Härnäst på nyhetslistan. Nästa GTA får mindre lansering än tidigare och har inte utvecklats speciellt länge. Det var någonting jag hittade på Kotaku. Goku där, ja. Just det. Rockstars nästa stora projekt är fortfarande tidigt i utvecklingsfasen och det kommer vara en mindre lansering än vad många av deras tidigare spel har varit. Men istället så kommer man försöka expandera det med regelbundna uppdateringar över tid i något slags försök att hantera stressen och crunchen och allt det där roliga med spelutveckling.
Det är bra att de tänker på det i alla fall. Rockstar har inte riktigt bra rykte när det kommer till crunch. Så.
Nej.
Det låter nästan lite som att de, vad ska man säga, whitewashar eller vad, vilket uttryck man nu skulle ha. Just för att de har fått så extremt mycket kritik i samband med Red Redemption 2-utvecklingen. Och nu helt plötsligt så har de insett att det kanske inte är så bra att cruncha. Det kanske, kanske är ett spel för gallerierna istället.
Ja, är det sant? Det här kanske är ett litet sätt att PR-förklä en kommande lansering. Och sen kanske det visar, alltså även ett spel som är lite mindre med normal eller med Rockstar standard sätt, så kommer ju fortfarande vara ganska stort med vanliga mått mätt.
Absolut.
Det är ju helt vansinnigt stora spel.
Jag tycker det låter som ett sundhetstecken oavsett.
Ja. Det specificeras heller inte att det här rör sig om GTA 6. Det skulle ju kunna vara någonting i stil med, vad heter det? China Wars heter det, va? GTA till bärbara. Att det helt enkelt är ett sidospår.
Mm.
GTA Mini och sen crunchar man ändå hjärnet med nästa riktiga GTA-spel.
Det är det jag är lite rädd för, att så här, de säger att de inte kommer cruncha till det här GTA-spelet, men hur kommer det bli när de gör sina små... För de skulle ju uppdatera kontinuerligt. Så jag tänker att det kanske kommer bli crunch ändå varje gång de ska releasa någonting nytt. Det är bara första tiden som inte är crunch, men sen kommer de ju behöva köra på hårt för att få ut allting de vill ska finnas.
Precis, det blir lite som med, ja, men när CD Projekt Red tidigare nämnda försenade Cyberpunk 2077-releasen och så här, folk tolkade det som att, åh vad skönt, nu behöver de inte cruncha inom period, med det här spelet längre. Men det innebär ju egentligen bara så här, okej, nu måste de cruncha i ett halvår extra.
Ja, men typ lite så. Så ja, det är lite, jag litar inte riktigt på det. Får vi se vad de säger sen.
Ja, med facit i handen om ett par år.
Ja, men precis. Vad som kommer fram då.
Ja. Det har väl tidigare sagts också att nästa GTA, och vid det här laget så är det ju en no-brainer, men att nästa GTA kommer släppas till nästa generation för att den nuvarande generationen inte, helt enkelt inte pallar med spelet.
Mm.
De siktar högre den här gången.
Ja.
Och sen slutligen två nyhetssnuttar här i slutet. Crysis remasteras och återlanseras. Det tycker jag är kalaskul, för jag älskar Crysis. Inte bara för grafiken, utan jag tycker att det är ett genuint bra spel. Och Mick Gordon kommer förmodligen inte att jobba mer med Doom-musik i framtiden. Mick Gordon är alltså kompositören till Doom 2016 och Doom Eternal. Men det uppstod någon slags käbbel runt hur mixningen till soundtracket för Doom Eternal sköttes. Den sköttes av någon annan än Mick själv, och han blev pissed och kommer förmodligen inte jobba med id Software igen. Men det, jag vet inte, det är väl kanske någonting som är lätt att säga nu, men å andra sidan, om ett par år när nästa Doom är på gång, så kanske det är lite roligare att hoppa på projektet och så.
Speciellt om man får en fet lön också. Så.
Yeah.
Det är nog lite roligare också.
Yeah. Har du någon relation till Crysis och eller Doom?
Ja, Doom definitivt. Crysis inte så mycket. Det var ju mer ett PC-spel än vad det var ett konsolspel. Och jag spelar nästan enbart konsolspel. Så det är lite en sån här pyttelitet indie-spel som bara släpps till PC. Men Doob definitivt. Jag har inte spelat det senaste, men jag gillade 2016-versionen väldigt mycket. Tyckte de var väldigt vad ska man säga, bra återuppväckning av Doom-konceptet med tanke på det usla Doom 3.
Ja, jo, men verkligen. Doom 3 feltolkade ju verkligen Dooms själva själ på något sätt, medan Doom 2016 var ett genuint bra spel. Det var inte bara liksom blod och död, utan det var riktigt bra gameplay i grunden.
Ja, Doom 3 kändes som någon form av ett ironiskt 00-talsspel på alla sätt och vis. Att det skulle vara så extremt mörkt, extremt gritty, extremt mycket, vad heter det, normal mapping eller vad det kallades för. Det gjorde så många fel helt enkelt.
Ja, indeed. Ja, om du gillade Doom 2016 så lär du gilla Doom Eternal, för det är som Doom 2016, men de har smackat på extra allt typ.
Ja, det låter smärrigt.
Så ännu mer. Så, och det är väl i princip det som har hänt i spelvärlden den senaste veckan.
Jag tänkte att innan jag drar så kanske vi kan läsa upp den enda kommentaren vi fick från förra avsnittet. För jag tänker det kanske vore något för mig också att prata om kanske.
Absolut. Det låter faktiskt väldigt mycket som någonting för dig, så du kanske helt enkelt vill läsa upp kommentaren.
Ja, det är från Big Bauta som skriver tack för veckans höjdpunkt bland poddar sedan länge. Tack så mycket.
Tack så hemskt mycket.
Ja, letar efter skräck/rysarspel som kanske skulle falla mig i smaken och tänker en blandning mellan gamla ett namn som jag inte kan uttala, Phantasmagoria.
Ja.
Ja, inte spelat faktiskt, men det är ett 2D point and click-spel som jag har förstått det. Och sedan en blandning av det spelet och Uncharted. Omöjligt? Frågetecken. Finns det? Frågetecken. Helst i viktoriansk miljö, tänker jag. Plattform inte så noga om spelet är bra. Finns det generellt någon arvtagare till Phantasmagoria? Eller tog det slut med 2:an? Tackar på förhand, Tommy.
Jag ska villigt erkänna att jag aldrig har kört Phantasmagoria.
Nej,
det har
alltid
funnits där, men jag har aldrig tagit mig liksom tiden.
Nej.
Det finns vissa hål i ens bara allmänna spel kunskap och Phantasmagoria är ett av mina. Har du kört det, Jimmy?
Nej, men det är också ett sånt spel som man hörde talas om. Nu kanske jag är helt fel ute, men det var väl ett sånt där full motion videospel.
Mm.
Ja, precis. Och det var ju en enligt mig en ganska mörk era för vad ska man säga, spelmediet överlag. Jag tycker inte att full motion videospel är en, jag tycker inte det är en så bra genre.
Nej. Det är samma här, jag har inte spelat det här spelet, jag har inte spelat några i den genren heller riktigt, men jag tycker det är svårt med point and click skräck också, jag vet inte, jag har inte riktigt liksom fallit för det. Jag spelat typ 1 och det var Scratches för många år sedan.
All right.
Det var i och för sig ganska creepy, men jag vet inte. Det är någonting jag inte riktigt gillar. Jag älskar ju det här spelet som vi har pratat om flera gånger som jag inte kommer ihåg nu, bara för det. Atlantis tycker jag var skitkul när jag var barn. Men annars så...
Har du något tips till Big Bauta?
Försöker fundera på. Det är en väldigt rolig blandning mellan de här två spelen.
Men ja, så här, i allmänhet... Uncharted plus skräck, det är ju lite det som Supermassive pysslar med nu för tiden, alltså Until Dawn och de här, vad heter de, Dark Pictures of Medan, va?
Ja, precis.
Det är alltså så här filmiskt, ganska linjärt matinéskräck.
Ja, men det skulle ju kunna vara någonting att testa, för de, i alla fall Until Dawn är ju riktigt bra, tycker jag i alla fall.
Ja. Jag håller med. Until Dawn, bra. Det här, vad det nu hette när man var på båten.
Man of Medan.
Ja, helt okej.
Ja, det är helt okej, men inte lika bra som Until Dawn. Men i viktoriansk miljö. Det är ju...
Ja, hur många viktorianska spel kan man namedroppa på en...
Det finns ju typ inga.
En no-brainer är väl kanske Bloodborne, men det antar jag att personen i fråga redan har spelat.
Sant.
Ja, det borde man ju... Det borde man spela om man inte har spelat det. I vilket fall som helst. Det, ja.
Den är lite svår faktiskt. Jo, i och för sig. Nej, det var inget. Jag tänkte fel. Jag försöker komma på lite vilka spel som finns. Jag för mig att det finns... Nej, jag tänker på något helt annat. Jag tänker på något vampyrspel som jag försöker sätta finger på. Som är i någon typ av viktoriansk miljö. Men det är nog inte viktorianskt.
Nej, men eventuellt Scratches då, i alla fall. Som åtminstone det var point-and-click-skräck.
Ja, det är i alla fall point-and-click-skräck, helt klart. Men Until Dawn tycker jag man kan lugnt testa också. Men någonting i Uncharted-stilen är... Jag försöker fundera, jag är helt hjärndöd. Jag kommer inte på någonting bra.
Kanske får återkomma till den här frågan i kommande avsnitt. Det kan ju bli temat för resten av året. Försöka kläcka ett bra skräckspel.
Ja, nu kommer jag fri på ett som jag inte själv har spelat som kanske skulle vara intressant. The Order 1886. För det är ju något typ av skräckspel med viktoriansk stil, tror jag.
Fast kan man kalla det för skräck?
Det är det jag inte vet. Jag har för mig att det klassades som skräck, men det är... Jag har inte spelat det själv.
Jag recenserade faktiskt det till svenska när det släpptes. Alltså det var ju ett extremt snyggt spel för sin tid. Men det var ju spelmekaniskt så var det lite som typ Resident Evil 4. Fast det släpptes för liksom 2015, så det var inte jättespännande faktiskt.
Nej,
det mest spännande med det kanske var i liksom PR-syfte så skickade de ut en The Order 1886 mustaschkam som jag faktiskt har kvar och har använt för att kamma skägget flera gånger.
Kom till användning med andra ord.
Ja, det är min relation till The Order 1886. Ja,
men det finns ju varulvar i New eller The Order som jag förstår det. Så någonting obehagligt finns med i spelet i alla fall.
Det finns något obehagligt. Söker man något obehagligt så...
Något obehagligt viktorianskt. Så kör The Order. Ja, vi får väl fundera lite på det där. Så kan ju Tommy återkomma till oss om han har några fler specifika frågor angående skräckspel. För det har vi pratat mycket om tidigare.
Ja.
Så, ja.
Men du hade en plan vid 8 nu.
Ja. Min tid är kommen. Och... jag tänkte att jag ska lämna över till er så att ni får snacka lite Final Fantasy.
Ja, vi bara rullar på med våra inspelningar och så får du väl helt enkelt pausa din inspelning och skicka över den när du känner för det.
Ja, får skicka din mail på Messenger.
Det här är bra radio.
Alltid. Men ni får ha det så bra så länge.
Yes.
Detsamma.
Sköt om dig i virusstormen.
Ja, detsamma. Och trevligt att pratas.
Ja, men det...
ja, verkligen.
Och Viktor såklart också.
Åh, ja. Vi hörs framöver.
Ja, det är vi. Ha det bra.
Så. Då har vi kommit fram till Final Fantasy 7, vilket är ett rollspel från Square. Du har en relation till det här, Jimmy Håkansson.
Ja, definitivt. Ja, men det här var ju... jag spelade när jag var 14 år gammal och vid den tiden så hade jag ju inte upplevt ett spel på det sättet som gjorde de sakerna som Final Fantasy 7 gjorde. Så det var ju något alldeles unikt. Och det var också kanske ett av de första spelen som jag faktiskt upplevde någon slags hype inför. För jag kommer ihåg att Tobias Bjarneby skrev väldigt mycket om Final Fantasy 7 i Superplay på den tiden. Och sen så kommer jag också ihåg att jag köpte en amerikansk speltidning. Jag tror den hette GamePro. Där de recenserade Final Fantasy 7. Och det släpptes ju några månader tidigare i USA då. Så jag var så extremt pepp inför det här spelet. Och som sagt, i och med att det här var min första riktiga hype-upplevelse, så var ju det också en helt ny, unik sak som jag aldrig liksom stött på förut.
Jo, men överlag, se nu, vi är ungefär lika gamla. Jag tror att jag är kan möjligtvis ett par år äldre än du. Jag är 38.
Ja, jag är 37.
Ja,
men, så ett år.
Ja, det var inte så mycket. Men hela den här, ja, men just när man var i de tidiga tonåren och det var 90-tal.
Och det regnade.
Nej. Och det regnade. Missa inte den här filmen. Så såg man ju fram emot spel på ett helt annat sätt än vad man gjorde eller gör nu för tiden. När man gick och, eller när jag i alla fall gick och väntade på Nintendo 64, så kändes ju liksom tiden från det att de utannonserade den till tiden att den faktiskt släpptes som en jävla evighet. Det var liksom en era av väntan.
Verkligen. Och så fanns det under tiden, så fanns det några såna här vattenhål då man kunde få information om spelen. Till exempel under de här CES, Tokyo Game Show och E3 då naturligtvis. Det var ju i princip de enda gångerna som det släpptes ny information om spel, vad jag vill minnas. Och nu är det liksom, nu måste man ju anstränga sig för att inte bli bombarderad av all den här informationen hela tiden.
Nej, precis. Det är någonting som har gått förlorat där, tyvärr. Det fanns någon märklig charm med den här frustrationen att inte kunna spela spel som man, precis, ville spela.
Det är väl tillgång och efterfrågan helt enkelt.
Ja, ja, men det är sant. Tobias hade ju någon, vad heter den? Final Fantasy Forum tror jag att den hette, som var en stående sida i speltidningen Superplay.
Aha.
Han tog upp Final Fantasy-karaktärerna en efter en.
Helt rimligt.
Ja.
Helt rimligt. Tur att det inte fanns det här, vad heter det, Ethics in Game Journalism på den tiden.
Nej, det var lite Final Fantasy 7-partiskt redan innan spelet var släppt.
En smula.
Ja, men du säger att du inte hade upplevt den här typen av spel innan Final Fantasy 7. Menar du då liksom spel som berättade en story och byggde upp en värld?
Ja, eller vad, precis. Ja, det var ju så extremt mycket som hände i Final Fantasy 7. Jag tror nästan att ingen hade upplevt någonting liknande. Även om det hade släppts storytunga spel. Det har släppts spel med liksom hela komplexa världar och sånt tidigare. Så var ju Final Fantasy 7 en väldigt komplicerad och annorlunda bäst, vill jag minnas. Men för mig som kom från tv-spelsvärlden snarare än PC-spelsvärlden, så var det ju kanske Phantasy Star, det var Zelda A Link to the Past, det var ju typ den typen av spel som jag kanske hade upplevt som var lite mer avancerad, som hade kanske lite andra ambitioner än att hoppa på sköldpaddor och plocka guldpengar i princip. Och sen så kom då Final Fantasy 7, och jag tycker det är lite kul att loggan för Final Fantasy 7, de har ju alltid någon sån specifik logga, någon liten ikon där i bakgrunden, och i den just Final Fantasy 7 så har de en sån meteor, och det var lite så här talande på något sätt vilket stort intryck det spelet gjorde på just mig, för det var liksom att bli träffad av en komet i princip.
Det slog ner och förvandlade ditt liv till en krater.
Lite så. Jag försökte liksom återhämta mig sen dess.
Ja. Jag kommer ärligt talat inte riktigt ihåg vilket som var mitt första japanska rollspel. Jag vet inte om det var Final Fantasy 7 eller inte. För lite i samma veva ungefär så började Super Nintendo-emulatorerna bli så pass drägliga att man kunde spela typ Chrono Trigger och Final Fantasy 6 på dem, även om så här genomskinlighetseffekten ofta krånglade och det var allmänt slött och dåligt. Men det var ett av de första i alla fall. Så långt kan jag nog sträcka mig. Däremot så jag såg andra spelare innan jag själv spelade det. Och lite på samma sätt som jag inte kan minnas en tid när jag inte har känt till att Darth Vader är Luke Skywalkers pappa, spoiler alert, så kommer jag heller aldrig ihåg en värld där jag inte visste att Aerys dör. Jag kan inte komma ihåg att jag någonsin blev chockad av det ögonblicket. Då går vi direkt in och spoilar huvudpunkten i Final Fantasy 7.
Ja, precis. Jag kände inte till det när jag väl spelade spelet. Så för mig så var det ju den råa käftsmällen då som det var tänkt att det skulle vara.
Ja, fy fan vad bra.
Det var mäktigt var det. Och väldigt sorgligt. För det var ju också en sån sak som var helt unik. Jag hade ju aldrig tidigare upplevt något sånt. I efterhand så har jag ju spelat Final Fantasy 4, 5 och 6 och liksom de föregående Final Fantasy-spelen. Och kanske framförallt Final Fantasy 4 tror jag var först med att karaktärer dog i själva storyn. Men...
Ja, just det. Det är väl ett par tvillingar där som blir till sten.
Ja.
Hålla upp en vägg.
Ja, men precis. Sen så vet jag inte, det kan vara att det är någon mer som dör. Men tydligen så gjorde det inte tillräckligt stort intryck att jag ska komma ihåg det. Men just att Final Fantasy 7 hade ju, vad ska man säga, medlet förenderade filmsekvenser.
Ja.
Vilket gjorde att det här slog ju så mycket hårdare att se Aerys, spoiler alert, bli genomborrad av Sephiroths jättesvärd. Snarare än att se några pixelfigurer byta färg till grått eller vad det nu än var då i Final Fantasy 4.
Ja, och det är så snyggt regisserat också att scenen är helt musiklös fram till dess att materian som sitter i Aerys hår lösgör sig från hennes hårband och slår i marken och precis första precis då så spelas första tonen i Aerys theme som sen fortsätter att spelas under hela den efterföljande bossfighten mot Genova. Det är vackert. Och sen har jag alltid älskat faktumet att det är först efter att Aerys dör som första skivan tar slut. Att liksom nu har du varit på den här jävla resan, sett den här världen, liksom varit med om det här ögonblicket. Nu är första skivan av tre klar. Det är mäktigt.
Det är ett mic drop, verkligen.
Ja, sen kanske det ärligt talat inte riktigt kommer något riktigt så stort ögonblick på skiva två och skiva tre, men
nej.
Det vet man ju inte där och då.
Ja, det är väl snowboard-sekvensen är väl på skiva två.
Just det, den är minst lika sorglig.
Ja, den är av andra anledning.
Där gråter man. Mm. Men ja, vi tycker båda väldigt mycket om Final Fantasy 7, verkar det som.
Absolut.
Och det här med att remakea Final Fantasy 7 är ju någonting som... Det blev ju någon slags... Half-Life 3 eller Duke Nukem Forever eller Galleon myt nästan. Det snackades ju under många år om att Final Fantasy 7 remaken, det är spelet som alla vill ha, det spelet som aldrig kommer släppas och det är det här, den vita valen som alla söker. Och sen plötsligt så utannonserade Sony en remake. Det var på E3 2015 om jag minns rätt. Och sen bara 5 år senare så sitter vi här och har första delen av Final Fantasy 7 remaken. Har du börjat spela?
Ja. Det har jag.
Hur långt har du kommit?
Ja, jag är väl lite 20 plus timmar in. Så jag antar att jag har tagit mig hälften, kanske två tredjedelar eller något. Mm.
Jag är på kapitel 9 för tillfället.
Ja, okej. Ja, jag kommer inte ihåg vilket kapitel jag är på, men jag är nog några senare kapitel, så att säga. Right.
Jag har träffat Aerith, eller Aerith som hon heter nu.
Ja.
Vilket låter lite som någon som försöker säga Aerith, fast läspar.
Precis.
Ingen av oss har i alla fall klarat spelet. Så
nej.
Mycket kan vi i alla fall konstatera. Om vi börjar i den här änden. Gillar du det här?
Ja. Ja, det gör jag. Det här var ju väldigt sådär... Vad ska man säga? Ett wildcard. Eller, jag är väldigt osäker på om jag skulle gilla det. Det finns ju som sagt en anledning till varför jag inte har spelat om Final Fantasy 7 sedan tidigt 00-tal eller liknande.
Ja. Dackefejde.
Ja, ungefär då. Men och jag känner lite så här att de gör en remake, det skulle bara få mig liksom inse att aha, okej, det kanske inte var så bra som jag trodde att det skulle vara. Och visst, det kan ju vara kul med remakes, men samtidigt så kan ju vissa remakes belysa de svagheterna som fanns i originalet, vilket man tycker jag kan se i vissa Resident Evil och Metal Gear Solid remakes. Mm. Inte minst.
Man är ju en annan person också. Alltså, om man är helt oförändrad sedan 1997, då är det något allvarligt fel på en.
Exakt.
Då kanske man ska se över sitt liv. Förr i tiden så tillhörde japanska rollspel mina absoluta favoritgenrer. Jag brukade, ja, men det var japanska rollspel och skräck. Det var min grej. Nu för tiden så nej, för det mesta står jag inte ens ut med japanska rollspel. Så det
nej,
är saker som händer.
Nej, jag kan nog inte komma på senast. Jo, jag spelade Fire Emblem, senaste Fire Emblem till Nintendo Switch. Och det är väl typ ett japanskt rollspel. Mm. Men annars så skyr jag det som pesten också. Och jag var en extremt inbiten JRPG-fan efter Final Fantasy 7 och skaffade givetvis då nästan alla Square-spel till PlayStation 1 och till PlayStation 2 och sen så även då Enix-spelen med Dragon Warrior och allt det där.
Ja, jag spelar en del japanska rollspel nu för tiden också, men det känns som att nu för tiden så blir jag snarare positivt överraskad av dem. Alltså, vänta ett tag, det här var ju faktiskt bra trots att det är ett japanskt rollspel, till skillnad från att bara svälja det med hull och hår på något sätt. Men Final Fantasy 7 remaken är ju, jag vet inte fan hur jag skulle kategorisera det här spelet. Det är så mycket på något sätt. Det är inte riktigt ett, jag vet inte om jag någonsin har varit med om ett spel som är som det här.
Ja, men det var väl det som var lite grejer med original Final Fantasy 7, att det var ett spel som ville så otroligt mycket. Lite för mycket för sitt eget bästa. Kan man ju inse nu när man ser tillbaka på det. Och just remaken är väl kanske också stundtals snuddar på det. Att det vill lite för mycket och att det kanske slår över ibland. Men överlag så är jag så... Jag trodde inte att jag skulle bli så här positivt överraskad som jag ändå är.
Det är ju ett fruktansvärt ambitiöst projekt. Det är, även om man avskyr allt vad Cloud och Sephiroth heter, så måste man erkänna att det här är ett spel som uppenbarligen har krävt många personer under lång tid och det har haft en hög budget. Det finns så mycket, det är så packat med saker och ibland så är det groteskt snyggt. Och ibland så är det ganska medelmåttigt sett till grafiken. Så det är en konstig upplevelse. Men jag håller med dig om att jag är ju positivt inställd till den. Och på sätt och vis så tycker jag nästan att faktumet att jag har så svårt att placera spelet, att det spretar och att det gör mig förvirrad, det gör mig nästan lite glad också. För det ruskar om mig på något sätt. Det här är inte ett spel som jag är riktigt ur positiv bemärkelse bekväm med. Förstår du vad jag...
Jag tror jag förstår hur du menar, och jag tror jag kan relatera till det också. Men det är lite så här, man vet ju inte riktigt till vem det här spelet är för. Om det är till för oss som aldrig har, eller som har spelat originalet och minns det väldigt väl, eller tror att vi minns det väldigt väl, eller om det är till de här som aldrig någonsin har spelat och ska få den här Final Fantasy 7-upplevelsen som vi hade när vi var unga. Som du sa, att det är så liksom så stort och att det är så extremt detaljerat, och det är det som är just speciellt med det här, för det här är ju, som jag har förstått, bara Midgar-delen, och Midgar-delen i originalspelet var väl 6-8 timmar kanske, och nu ligger det på 35-40 timmar. Så de har ju fyllt i mycket. De har ju verkligen byggt på hela storyn. Och jag måste ändå säga att jag tycker att de gör det bra. Och det skulle jag inte kunna, det skulle jag inte tro, eller det trodde jag inte att jag skulle tycka. För att när man tar någonting som är litet och expanderade, det brukar sällan bli bra. Utan jag tycker snarare att det blir bättre om man tar någonting som är stort, om man liksom komprimerar det. Det är väl lite så man gör när man redigerar saker och ting. Att man gör någonting stort och sen så gör man det bättre och bättre. Med andra ord, mindre och mindre. Men här har de ju fyllt i så himla mycket som saknades i originalet och som man kanske trodde att fanns med i originalet.
Ja. Nej, men det är sant. Alltså, när man fyller i saker, det blir ju nästan per definition då att fylla ut med lull. Såvida inte grundmaterialet är så pass starkt och kan hålla uppe ett världsbygge ordentligt. Och det är uppenbarligen så kan Final Fantasy 7 det. Det kanske finns en anledning också till att det har gjorts tidigare. Jag menar typ Crisis Core och Dirge of Cerberus och Advent Children är också vidareutvecklingar av Final Fantasy 7-grundstorien, och sen har de lagt till nya saker.
Jag tänkte på det, just att de har expanderat. Det som var... som kanske gjorde Final Fantasy 7 så pass bra eller så pass inlevelsefullt är väl lite samma sak som gjorde Hajen och Alien så pass bra. Att man liksom bara visar den här lilla delen av någonting som man tror är betydligt större, men det är den kanske inte, utan snarare är ju att de här tekniska begränsningarna har gjort att man bara kan visa den här lilla delen. Det finns ingen annan del, utan man låter liksom mottagarens fantasi fylla i the blanks. Och i remaken, då finns det ju i princip inga blanks, för att nu finns ju den tekniken som inte fanns då. Så nu kan vi se att över slummen så ligger den här Midgar-plattan och liksom som en sån gigantisk jag vet inte vad, styggelse över dem. Det fick vi bara insinuerat, eller vi fick läsa det i dialogrutorna tidigare.
Och överlag, det här är nog något som är ganska unikt för japanska rollspel, eller åtminstone att japanska rollspel är bra på det här, just att ta väldigt små grejer och sen låta spelaren läsa in en massa saker i det. Inte minst Final Fantasy-serien har ju ofta haft karaktärer som är små, små pixelhögar, eller i Final Fantasy 7-fallet då polygonhögar, och sen har man ändå lyckats ge de här känslor och egenskaper och sådär. Men som du säger, man har ju verkligen broderat ut allting nu. Och för det mesta funkar det bra, men i vissa fall så tycker jag att det kan bli lite konstigt. Eller det stämmer inte riktigt överens med min bild av hur saker och ting var. Jag, till exempel Eris framstår som lite störigare i remaken än vad hon var i originalet. I originalet så var hon ju, ja, men på grund av de tekniska begränsningarna, lite mer åt det mystiska hållet. Och det är inte bara Eris förresten, utan det är ju även Tifa och Jesse. Men det är ganska mycket så här japanskt idol beteende. Små poser, och de räcker ut tungan och de blinkar och de gör V-tecknen och sådär. Och det var inte riktigt det jag tänkte mig när jag spelade genom grund Final Fantasy 7 under 90-talet.
Nej, jag förstår och håller delvis med. Jag tycker att jag skulle nog vilja säga att jag tycker att Aeris har blivit en mer intressant karaktär i remaken, av den anledningen att det känns som att de har tagit Aeris och liksom hällt i lite av Yuffie, om du minns den karaktären från Final Fantasy 7. Det här lite här, typ barn troublemaker på något sätt. Och jag upplever att Aeris kanske jag ska säga i remaken har lite mer agens, gör saker snarare än att liksom passivt hänga med hela tiden. Och det kan jag verkligen uppskatta. Och jag tycker att hon har den här lite, en liten vicious streak som hon tidigare saknade. Jag tycker att det tillför någonting till personen och gör att det blir liksom en person snarare än en behållare för spelaren att hälla i. Liksom, det här är vad jag förväntar mig av en ren och dygdfull kvinna. För det är lite det jag tänker mig att hon ska representera, i alla fall i original Final Fantasy 7, att hon skulle vara den här rena varelsen på något sätt. Vilket är kanske lite osoft med dagens glasögon.
Jo, det är sant. Du nämnde tidigare att det är lite svårt att avgöra vem det här spelet riktar sig till. Just i jämförelse med originalet, så originalspelet var ju ändå hyfsat tillmötesgående. Det var ju, alltså för många så blev det ju en inkörsport i japanska rollspel, och en av anledningarna till att det var så, det var ju att det var skitsnyggt och så, och hypat. Men en annan var ju att det var just ganska lätt att ta till sig, även om det fanns komplicerade system i under. Så det här var verkligen en gateway drug på något sätt. Och den egenskapen tycker jag inte riktigt mig se i Final Fantasy 7 remaken. Det här är ett ganska krävande spel på flera sätt. Det är liksom spelmekaniskt så är det inte svårt direkt, men man måste ändå på något sätt respektera spelet. Man kan inte bara slöspela sig igenom det, för då kommer man dö. Och sen även det är så här, det flörtar med sig själv lite ibland, eller flörtar med sin historia. Det hintar om att Aerith kommer dö via små så här snabba flashbacks. Man kan hitta skivor med låtar från andra ställen i världen, trots att de inte har introducerats än. Men i och med att liksom, du och jag har spelat Final Fantasy 7, så blir vi blir ju glada av att se att så här, aha, titta, här kommer en skiva med Cosmo Canyon-låten eller Gold Saucer-låten. Men har man aldrig spelat Final Fantasy 7 tidigare, så kan jag tänka mig att det framstår som lite konstigt, det här navelskådandet nästan.
Ja, men det kan jag förstå. Och det har jag inte tänkt på, just det där att man liksom just det här med låtarna som ligger där, det här är liksom coming attraction på något sätt. Men det som jag tänkte på som var lite speciellt.
Jag känner för att nu har det blivit lite som att vi har gått in i olika roller, att du försvarar remaken och jag klankar ner på det. Men så jag gillar det här spelet, jag ska bara.
Men det måste vi ha. Ja, men behåll den delen, för vi måste ju ha liksom en konflikt i den här berättelsen, annars är det intressant att lyssna.
Jag fortsätter att hata klart.
Ja, det tycker jag att jag är rätt i. Nej, men det som var intressant i originalet och liksom i fenomenet som Final Fantasy 7 blev, var, jag tror liksom inte att vi var Jag var inte förberedd på Final Fantasy 7, även om jag var del av hypen så att säga, att jag hade svalt det helt och hållet. Men jag var redo för det på något sätt. Tiden var inne för att Final Fantasy 7 skulle komma. Det var planeterna stod i linje för det, tänker jag. Men det som du nämnde, att det är lite sådana här flashbacks där man det hintar som att Aerith ska dö. Någonting jag störde mig väldigt mycket på i remaken är ju att Sephiroth, ytterligare sån här lesbnamn, introduceras extremt tidigt, ja, i remaken, för att, ja, men just det, den här gubben kommer med, han har du sett tidigare i olika memes, även om du inte har spelat originalet, så han kommer med. I originalspelet så hade de lite som här kommer en filmreferens till, men jag tänker Aliens, att man har den så jättelång startsträcka på typ 45 minuter innan filmen faktiskt börjar. Ja. Och det är lite det som original Final Fantasy 7 hade, men det var så mycket annat som hände, så man var ändå med på tåget. Men det intressanta är att de byggde ju karaktären Sephiroth, de byggde myten om honom innan man faktiskt fick se honom och ta, ja, del av honom, vilket gjorde att det blev så otroligt mäktigt första, ja, gången man möter honom i, jag vet inte, är det Nibelheim eller något liknande.
Ja, precis. Jo, men verkligen så. Alltså, och lite det är lite det jag försöker sätta ord på här, att Final Fantasy 7 originalet är ett spel som är, ja, men det är ett verk i sig, medan Final Fantasy 7 remaken är visserligen ett verk i sig, men det är även ett verk som refererar tillbaka till originalet. Det originalet står på egna ben lite bättre än vad remaken gör. För just siffror att introduktionen är ju väldigt välpejsad i originalet. Att man de nämner siffrors namn ett par gånger under Midgar. Sen antyds det att Sephiroth har varit inne och dödat Shinra-presidenten och lämnat blodspår i Shinra-högkvarteret. Men det är först när man kommer till byn Kalm och Cloud berättar om Sephiroth och man får den här långa spelbara flashbacken som man överhuvudtaget får se karaktären. Och det är ett väldigt coolt sätt att bygga upp en hype långt innan man faktiskt presenterar någon. I jämförelse med då remaken där så här, plötsligt är han där. Plötsligt står han där och man får se hur han ser ut och så här, hej, det är jag som är Sephiroth. Det känns
luften går ur.
Ja. Och det är på något sätt som att Sephiroth har fallit offer för sitt eget ikonstatus på något sätt. Jag får samma vibbar av hur Sephiroth hanteras som hur Nemesis hanteras i Resident Evil 3-remaken. Att både Sephiroth och Nemesis är väldigt välkända spelikoner nu för tiden. Så Square respektive Capcom har kanske inte riktigt sett någon mening med att liksom försöka hålla på det, utan snarare så här, men vi bränner av det här kortet så snabbt vi kan. Alla vet och alla förväntar sig att de här karaktärerna ska vara i våra spel och vara coola. Så i Sephiroths fall så är han plötsligt där. Och i Nemesis fall så är en av de absolut första grejerna som händer är att han brakar in genom väggen. Och så är han där. Ja. Jag tycker det är lite synd.
Det som jag är lite oroad över, jag tycker att remaken har gjort ett väldigt bra jobb att faktiskt ge med kött till de flesta karaktärer. Vissa av dem är ju inte så jättebra. Biggs är ju en jättedålig karaktär även i remaken. Men att de flesta karaktärer blir mer mänskliga, kanske fel ord, men levande åtminstone. Men Sephiroth, på det sättet som jag har tagit del av honom här, känns lite som att vi släcker in Smash Bros. Sephiroth. Snarare än liksom en riktig Final Fantasy 7 Sephiroth.
Ja, han är lite en karikatyr av sig själv.
Och det är lite så.
Det är synd att det ska behöva vara så. Och Sephiroth är ju inte egentligen relevant i hela den här första akten. Så länge gänget befinner sig i Midgard så är ju Sephiroth en parentes i originalspelet. För det är ju visst, de nämner hans namn ett par gånger, och visst, det är han som dödar Shinra-presidenten, vilket gör att gänget inte längre har någon anledning att vara kvar i Midgard och får ett nytt mål, det vill säga att jaga efter Sephiroth när de kommer ut ur Midgard. Men varför inte ha kvar den liksom pacingen även i remaken? Använd Sephiroth som en cliffhanger i slutet.
Precis. Nu kommer det här framstå helt tafat eftersom jag inte har spelat klart spelet, så det är kanske exakt det här som händer. Jag tänker lite så här i Star Wars-filmen Rogue One. Där hade de ett väldigt bra slut, tycker jag, där man liksom presenterar Darth Vader. Darth Vader syns väl flera andra gånger i den filmen, men det är framförallt i slutet som man får en sån här riktig... Man förstår karaktären Darth Vader, kanske för första gången varför han är så pass skräckinjagande som han de facto är. Mm. Kanske något sånt skulle de kanske haft till remaken. Och igen, nu har jag absolut inte på fötterna eftersom jag inte kommit så pass långt i spelet. Så det kanske är exakt det här de gör.
Ja, men vi är åtminstone överens om att han introduceras alldeles för tidigt.
Definitivt.
Ja. Stridssystemet, skitbra skulle jag säga.
Ja, absolut. Jag hade absolut inte orkat med remaken om man hade haft samma stridssystem som originalet. Då hade jag hoppat över spelet helt och hållet, för det är inte roligt att spela idag.
Ja, men det känns som någon form av bäst av flera världar här, att man får å ena sidan ett snabbt action rollspels stridssystem, lite som Kingdom Hearts, men å andra sidan så har man fortfarande kvar mycket av Final Fantasy 7-pysslet. En av de absolut bästa grejerna med Final Fantasy 7-originalet var ju materiasystemet, och det finns.
Och det är betydligt bättre i det här spelet, skulle jag säga.
Är det inte typ samma? Eller?
Typ, men jag upplever att det är bättre i det här. Det kanske är för att spelet är svårare och att jag mycket, mycket tidigare måste jobba mer med vilken materia jag faktiskt har med mig.
Right,
och att jag hela tiden... jag kanske måste spela om vissa boss-strider för att nu har jag valt att ha lightning som elementattack på Cloud. När jag egentligen skulle kanske haft fire eller något liknande. Mm. I vad jag minns av originalet så var det inte det en sån jättestor grej. Men här använde jag... scan materian varje gång jag träffar en ny fiende. Mm. Bara för att liksom veta, okej, det här är vad som väntas av mig i den här delen av spelet. Och då liksom anpassar jag mig därefter. Och jag tycker det är nog det bästa stridssystemet jag har spelat i ett Final Fantasy-spel.
Ja, men det är sant. Det är kanske lite mer i samklang med resten av spelet på något sätt. För det är ju som sagt ett ändå hyfsat svårt spel. Jag har dött ett par gånger. Det ska jag inte sticka under stol med.
Jag skruvade faktiskt ner svårighetsgraden när jag mötte det här... du kanske inte kommit dit, jag vet inte. Helveteshuset.
Nej, jag är nog på gränsen till det. Jag är inne i Wallmarket just nu.
Ja, men det var en boss som jag dog på ett par gånger och sen så bara blev jag trött på hur det mönstret var uppbyggt. Så då sänkte jag svårighetsgraden ett snäpp och då var det som ett självspelande piano. Normal är kanske stundtals lite för svårt kan jag tycka. Under det så är det liksom
för alldeles för lätt.
Då är det fjantigt.
Ja. Men det är ändå ganska betryggande på något sätt att Square Enix kan göra ett så här bra stridssystem. För även Final Fantasy 15 hade riktigt schyssta strider. Så de kan om de vill.
Ja, jag spelade bara demot av Final Fantasy 15. Det var släpptes långt efter jag hade lagt ner hela JRPG och Final Fantasy överlag.
Ja, ska man spela ett japanskt rollspel så kanske inte Final Fantasy 15 är det man ska ge sig på. Eller så är det just det, för att det är så jävla konstigt. Det är väldigt, väldigt märkligt det spelet.
Sånt K-pop-band on tour ser det ut som. Fast i och för sig, det har ju alla Final Fantasy-karaktärer sett ut som sen Final Fantasy 8.
Ja, och det är ju verkligen remaken ett exempel på nu, att tyckte du att Cloud var svår och japansk popstjärna tidigare? Vänta tills du spelar remaken. Vad mer finns det att avverka? Musiken helt okej, okay, skulle jag säga. Än så länge. Alltså ibland, ja, ibland riktigt bra till och med. Men lite på samma sätt som grafiken. Ibland är det typ bland det bästa man har varit med om. Ibland så toppar och dalar.
Jag upplever att de har mixat ner musiken ganska mycket. Att det inte tar upp så stor del av själva ljudbilden som tidigare. Originalet var ju, låg ju den liksom jättehögt, vad jag vill minnas. Och ja, det liksom bara matades på hela tiden. Så även de låtarna som kanske inte var så himla bra blev man fullkomligt hjärntvättad av.
Ja.
Men jag saknar ju väldigt mycket den här
just det.
Den var ju, det var väldigt tråkigt att den inte finns med. Däremot så nynnar Barrett fanfaren vid ett tillfälle.
Ja.
Kanske flera, men det är bara ett tillfälle som jag har hört. Det är sen lite gulligt, men det är också en sån metareferens.
Ja, precis. Sen använder väl Ruden som ringsignal också på sin mobiltelefon. Har jag för mig.
Ja.
När man har slagit spott honom.
Ja, det var lite kul. Det tänkte jag inte på.
Nej, men å andra sidan, originalspelet behövde ju inte hantera röster heller. Här har man ju ett röstspår med folk som snackar i princip konstant. De snackar av naturliga skäl i dialogerna, de snackar i striderna och folk runt omkring en snackar hela tiden när man springer genom världen. Så, ja. Då får man väl mixa ner musiken lite, antar jag.
Ja, det är sant. Just det, jag tänkte på det som du sa tidigare, att, eller som vi båda pratade om tidigare, vem är det här spelet till för? Mm. Och det som jag kommer att tänka på är lite grann, om du har sett tv-serien Watchmen.
Ja, fantastiskt.
Otroligt bra serie. Och det är en sån serie som tycker jag funkar väldigt bra även om man inte har läst serieromanen.
Verkligen.
Den utspelar ju sig senare, till skillnad från den här remaken då, som är en remake, fast den är ju så pass annorlunda tycker jag, att det är ett annat väsen i sig. Men
den blir ju lite förvirrande för att den är en uppföljare på just serietidningen och inte en uppföljare på filmen. Som den snarare liksom ser ut att vara.
Ja, men den filmen, den kan man lika gärna. Jag tycker man kan glömma den. Jag tyckte att den var platt som det mesta Zack Snyder gör. Men det som jag tyckte var intressant just med Watchmen, som också passar i Final Fantasy 7-fallet, är att har man läst serieromanen, då får man ut mer saker av serien än om man inte har gjort det. Det blir två helt olika upplevelser. Förmodligen en förhöjd upplevelse, skulle jag säga. Till exempel, det finns ju ett, tidigt i tv-serien finns det en scen där det regnar bläckfiskar.
Ja.
Har man inte läst serieromanen så tänker man, vad i helvete? Har man läst serieromanen så tänker man, okej. Okay,
det regnar bläckfiskar igen.
Ja, jag måste ha en spin på det här. Varför regnar det bläckfiskar? Vet den här personen varför det regnar bläckfiskar eller inte? Och det är lite samma sak med remaken, att det blir en förhöjd upplevelse för oss som har spelat originalet. Samtidigt så tror jag ändå att den står ganska bra om man inte har spelat originalet. Fast det är klart att det blir liksom kanske inte ett på samma betygsnivå som för oss andra.
Nej, det är svårt att säga i och med att vi ändå har, båda har spelat originalet. Men ja, hela introt fungerar ju hyfsat identiskt. Karaktärerna presenteras, man ska spränga en reaktor och så. Det är väl kanske snarare efter striden som skillnaderna börjar komma in i bilden. I remaken så läggs det ju ett annat fokus på de vanliga människorna i Midgar och hur de ser Avalanche som en jävligt obehaglig terroristgrupp som springer runt och spränger saker. Och riktigt det perspektivet fick man aldrig i originalet, inte vad jag minns i alla fall.
Jag tror att det var någon sån liten kommentar som fälldes mellan en dialogruta och en annan dialogruta. Men nej, man fick ju inte den här scenen som jag tycker tillför ganska mycket. Den hade kunnat vara betydligt starkare, men jag tycker också det är rätt skönt att de inte har liksom Hollywoodifierat det. Och det uppskattar jag väldigt mycket i remaken, att de inte liksom ramp it up så himla mycket som de skulle kunnat göra. Nej. Det är ändå ganska tonsäkert, bortsett då från att det är lite för mycket japanskt anime för mina smaklökar.
Ja, men det är sant. Det är ganska tonsäkert för vad originalet var. Men samtidigt är det ju, det är ganska konstigt just om man ska försöka se det som något slags verklighetstroget alternativ. För till exempel hur allmänheten tolkar terroristcellen Avalanche. Det verkar ju vara typ den allmänna åsikten bland folk som bor i Midgar att Avalanche är riktigt fula fiskar och de springer runt och spränger reaktorer och bör fruktas. Men liksom Avalanche själva, de så här, de fjantar mest runt på något sätt. Där de tar allting med en klackspark. En hel tunnelbanevagn står och är förfärade över att en reaktor har sprängts, men Barrett han är glad ändå och så här, Jesse gör sina vetecken och det är en svårdefinierad ton i det här spelet.
Skulle de spelat ut den grejen då hade det blivit betydligt mörkare och det hade ju kanske blivit ett helt annat slags spel. Men de försöker ju lite grann ibland. Jag tänker på det här med när man går där i spårvagnen och Barrett går runt där med sin minigun som man har som armprotes av, varför inte? Liksom, det är klart. Men folk ändå reagerar lite grann på det. Inte så mycket som man rimligtvis borde, men lite grann.
Ja, och resten av tunnelbanevagnen, den består av så här businessmen och businesswomen.
Precis.
Det är flummigt. Nej, det skulle helt klart bli en annan ton om, säg, Naughty Dog gjorde det här och verkligen gjorde en grej av att så här, nu ska vi se de mörka sidorna av Avalanches agerande. Det kanske var ett sjukhus som blev av med sin makoenergi där och fick göra lite tuffa val den natten. Eller så. Stämningen är bra. Förutom kanske att det flamsas lite. Just anime-flamset.
Ja, och sen så alltså vissa kvinnliga porträtt, Jessie i synnerhet, och liksom de vad ska man säga, sexual innuendos som hon fullkomligen dryper av.
Ja, hon vill dra hem.
Gör mig lite obekväm.
Hon vill bjuda på pizza hemma, eller vad det nu är.
Ja, och come back to my place and I will pay you in full. Och, lite sådana kommentarer, men ganska många sådana grejer som förmodligen fanns med också lite grann i originalet, men här har de kanske skruvat på lite för mycket så att det har blivit märkligt.
Ja. Vad tror vi om vägen framåt då? För det här är ju som sagt bara första delen. Och med den här delen utannonserades 2015. Kom 5 år senare. Ska de hålla den här takten så kommer nästa spel komma år 2025. Och det känns inte så kul. Vad tror vi?
Jag gissar på att det kanske tar 3 år eller något. Jag tror att de har jobbat på uppföljaren parallellt med det här. Däremot, det som jag funderar lite över och det som ganska många andra funderar över, hur tar man det här vidare? För att Midgar var ju en väldigt specifik del i Final Fantasy 7. Det var ju en lite av en sån här bottle episode på något sätt. Det var väldigt komprimerat, det var någonting unikt. Det var nästan ett spel inuti ett spel. Och sen efter Midgar, då kommer man ut till den här världskartan och då blir det lite mer traditionellt. Final Fantasy 7 var ju, eller Midgar-delen var ju så extremt tonsättande för vilket spel Final Fantasy 7 ville vara och hur det skilde sig från alla andra japanska rollspel tidigare. Att det var så pass mycket mörkare att utspela sig i det universumet och att det var liksom... Ja, men det var liksom... Det fanns ju politik och sånt tidigare i spelet, men här var liksom mycket mer tydligt. Och det som väntar nu är ju liksom en potpurri av chocobo-uppfödande och ett ständigt hoppande från ena staden till den andra. Ja. På ett sätt som är helt orimligt att hålla ihop om man ska göra ett samma slags spel. Vilket,
precis, när man kommer ut från Midgar, då blir det ju en roadtrip, men inte riktigt. Det blir en roadtrip som är helt störd i huvudet också.
Jaha. Där kan vi ju snacka tonbrott. Det är ju liksom tonbrott på tonbrott.
Ja. Jag avundas inte Square Enix som nu måste följa upp den här första delen i remaken. För det är så många märkliga problem de lär stöta på i det här projektet. Bara en sån sak som erfarenhetspoäng och så här, uppgraderingar och utrustning och sånt. För visst, man kommer ju ihåg Final Fantasy 7 på grund av de här starka ögonblicken och karaktärerna och miljöerna och så. Men en stor del av vilket japanskt rollspel som helst är ju även att bygga upp sin karaktär långsamt. Det låter tråkigt och torrt, men det finns absolut en stor behållning i att samla erfarenhetspoäng och så här, se hur en karaktär växer sig starkare, uppgradera rustningen så att man har ett silversvärd istället för ett bronssvärd eller vad som helst. Och hur gör man det med en del 2? Antingen så måste man föra över sparfilen från del 1 och det blir problematiskt på sitt sätt för de som inte har någon sån. Eller så skiter man i det och gör 2:an helt fristående och då missar man hela den här backloggen av karaktärsbygge via siffror på något sätt.
Jag tror faktiskt att det är ett mindre problem än vad det känns just nu. För jag tror att det kommer dröja ett så pass långt tag innan det spelet kommer. Så när man väl kommer dit, då kommer det ändå kännas som en ny upplevelse. Jag tror att det kommer kunna jämföras lite med att gå från Mass Effect 1 till Mass Effect 2. Där, nu minns jag inte exakt hur det gick till, men där kunde man väl säkerligen bara ta sparfilerna rakt av. Men man kunde ju börja spela Mass Effect 2 oavsett om man hade kört föregången eller inte.
Jo, visserligen.
Jag tror nästan att det kommer bli ett sånt grepp, lite som eller så de göra det klassiska Metroid-greppet att ja, nu har du förlorat allting. Får du börja om.
Just det första som händer i del 2 är att Jaffe springer förbi och bara snor all hans utrustning.
Ja, precis.
Du är tillbaka på level 1. Sorry.
Det är rätt klockrent.
Ja. Men du tippar på 2023 alltså?
Ja, vi gör det.
2023 det låter... till då förmodligen PlayStation 5.
Ja, definitivt.
Men möjligtvis med... vissa små uppgraderingar till PlayStation 5 Pro som kanske finns då.
Exakt. Självklart, ja. Det håller de väl på att planera nu.
Ja, visst. Coming soon. Ja, har du något att tillägga om Final Fantasy 7 i allmänhet? Eller remaken i synnerhet?
Ja, alltså vad ska man säga?
Vad finns att säga som inte redan har sagts?
Ja, ja, men det är väl kanske lite så här tragiskt att säga som en kulturjournalist att det här var ju ändå liksom kanske mitt största kulturupplevelsen jag någonsin haft att spela originalet och inte remaken. Jag vet att i tidningen GQ, de har skrivit någon artikel Why No One Really Outgrows Final Fantasy VII. De skrev det i samband med 20-årsjubileumet. Och då skrev de en rad som jag bara tänkte att det här stämmer ju in i varför jag gillar Final Fantasy VII så mycket när jag väl spelar det och varför jag inte kan återbesöka det. Och det är det att man ska inte underskatta kraften i klichéer första gången man liksom stöter på dem.
Mm.
För när man gör det första gången så är det ju wow, vilken ögonöppnare. Och sen så bara, någon har gjort det här 20 gånger tidigare.
Ja, precis.
Men första gången så är det ju väldigt stort.
Ja, en första gångs kliché är ju per definition inte en kliché.
Precis.
Det är sant.
Och en sidogrej. Så jag skrev ner här en liten anteckning som jag tyckte var lite smålustig.
Mm.
Och jag kommer ihåg väldigt väl recensionen i Superplay när den dök upp. Och den fick ju 97 av 100 då. Vilket jag liksom bara, wow, oj, det här inget annat spel kommer ju vara så här bra någonsin i princip. Jag tror Super Mario 64 hade fått 98 året tidigare eller samma år, jag kommer inte ihåg.
98 för Mario 64.
Men vad jag minns också att jag blev vansinnig bara några månader senare, för då fick Diddy Kong Racing 96 tror jag av 100. Och jag vet att jag kokade, för jag tänkte så här, okej, så de menar att Diddy Kong Racing i princip är en lika omvälvande upplevelse som Final Fantasy 7. Jag förstod ju liksom inte hela premissen att man ska bedöma ett spel utifrån sina egna premisser snarare än att jämföra dem sinsemellan.
Mm.
Men det var någonting som jag liksom bar inuti mig väldigt länge.
Du kanske missade scenen i Diddy Kong Racing när Sephiroth svärdar ihjäl Donkey Kong också.
Det var så, ja. Jag misstänkte att det skulle vara något sånt. Jag får nog ta och återbesöka det spelet, tror jag.
Det är gripande. Final Fantasy 7 originalet är ju inte mindre tidlöst för att remaken finns i bilden. Originalet är ju fortfarande ett relevant spel, och jag tror nog fortfarande att på många sätt är det originalspelet man ska spela om man aldrig har spelat ett Final Fantasy 7.
Ja, jo, men det får man göra, för det är så pass stora skillnader. Sen så är det ju, alltså, kollar man igenom dialogerna de här karaktärerna har, hur det är skrivet.
Let's mosey.
Det är fullkomligt värdelöst. Men jag minns, när jag spelade, som sagt, jag var 14, jag var inte knivskarp på engelska då, så jag fattade inte riktigt det. Däremot så var det ett ord som jag aldrig fattade, och det var dunno. Vad menar de med dunno? Då säger dunno, jag säger, vem är den här dunno? Är det någon karaktär som jag inte... Men det tog ju ett väldigt långt tag innan jag fattade att det var cool slang för don't know.
Precis.
Det var ju väldigt kul.
Sen var ju översättningen hyfsat framstressad också. Den har innehållit ett par riktigt flummiga missar. Som Aeris ökända kommentar om att this guy are sick.
Just det.
Mannen i klakröret.
Jag misstänker att just de här mysko-översättningarna bidrog till myterna om att man kunde återuppliva Aeris eller vad hon heter.
Mm.
Just för att det var så många saker som, vänta, betyder det eller betyder det? Så man liksom gav... Man trodde att vissa dialogrutor betydde något annat, eller att den liksom hade en ytterligare mening, men det var bara poorly written. Det var inte mer än så.
Ja. Och sen, som sagt, man var ju betydligt yngre då, så ja, mer mottaglig för magi kanske. Nu är man vuxen och död på insidan, så.
Exakt.
Det är inte så mycket att göra åt
det. Det är lite tragiskt, för jag tror att den äldsta spelbara karaktären i Final Fantasy 7, det är väl Barrett. Ja, eller Reddix är väl säkerligen flera hundra miljoner år. Eller Vincent kanske är flera hundra miljoner år eller något sånt där. Men av de vanliga levande karaktärerna. så är det nog Barrett.
Ja.
Och han var 35. Men, och då,
man har gått om Barrett, menar du?
Ja, lite så. Det var ju en liten deppig ögonöppnare.
Ja. Det är lite som att Alfons Åbergs pappa ska väl vara 36, va?
Ja, just det. Ja, men då... Ja, jag är hellre Barrett än Alfons Åbergs fassa.
Det kanske vi alla är. Då får vi en minigun på armen åtminstone.
Ja, precis.
Ja. Då så. Tack så mycket för att du ville vara med och snacka lite Final Fantasy.
Absolut. Tack så mycket för att jag fick vara med.
Ja, anytime. Titta in när helst Square Enix släpper en remake av ett Final Fantasy 7-spel.
Det tycker jag. Vi ses om 20 år då.
Ja, precis. Eller om 3 år på PlayStation 5. Var hittar man dig annars?
Ja, nej men Twitter kanske. Det är väl där jag hänger mest. Där kan man följa mig på snabbla JHAWKAN SSON. Jag kan inte uttala det ordentligt. J. Haukansson. För att det fanns inte Haukansson. Ja, det är väl där. Och på olika ställen som jag skriver om meningslösa grejer.
Var skriver du om meningslösa grejer?
Ja, jag skriver ganska mycket om tv-serier på Nöjesguiden. Och sen så frilansar jag en del för arbetet, kultur etc. ibland. Och sen så gör jag lite då och då dokumentärer åt P3 Spel.
Just det.
Det är väl framförallt där. Så lite andra ställen också. Och lite kundtidningar och personalmagasin. Men det kanske inte är sånt som intresserar popkulturnördar.
Det vet man aldrig. Det märker vi när detta avsnitt går online. Men som sagt, stort tack för att du ville titta in. Och välkommen tillbaka när helst du känner för att snacka tv-spel.
Tackar.
All right. Och den här podden har ett Instagram-konto. Vi heter Tredje gången podd. Jag har ett Twitter-konto. Jag heter @Victor_Sjostrom, vilket inte är så smidigt. Jag borde ha valt något annat. Sandra finns...
Mitt var smidigt.
Ja, ditt var mycket smidigare. Så ska det gå till. Sandra finns på @Sandified. David Grundström finns på @AidsBrain. Och vi hörs nästa vecka. Ha det bra.